Du lyssnar på OBS i P1.
1989 utfärdade den iranska ayatollan Khomeini en dödsdom över Salman Rushdie på grund av hans roman Satans verserna. Det förändrade författarens liv totalt och ledde i Sverige till den så kallade Rushdie-affären, där Kerstin Ekman och Lars Gyllensten lämnade Svenska Akademin efter att den vägrat att yttra sig mot dödsdomen. 1994 var Ekman istället med om att bilda den svenska Rushdie-kommittén, där hon höll ett anförande som blivit något av en klassiker. Det heter Rätten att häda. Och Ulrika Knutsson återvänder i denna essä till ett läsvärt tal, men konstaterar också att 1994, ja, det är långt tillbaka i tiden.
Sverige har världens äldsta tryckfrihetslagar från 1766. Det kan vi tacka Peter Forsskål för. Hans pamflett Tankar om borgerliga friheten gav inspiration några år tidigare. Högst av alla friheter satte han skrivfriheten. Hans text blev genast indragen av censuren och Forsskål fick gå i landsflykt. Det passade honom inte så illa. Han var en av Linnés lärjungar. Tyvärr dog han i Jemen, bara 31 år gammal. Och Linné döpte en liten näsla efter honom till Forskalea tenacissima. Kärv, stickig, hårdnackad och envis. Som Linné-lärjunge så strävade Forsskål efter nytta. Skrivfriheten hade ganska lite med jagets romantiska uttrycksbehov att göra. Snarare handlade det om jagets behov av kunskap. Alla medborgare måste få bli bekanta med samhällets tillstånd, ansåg Forsskål. Och det var en djärv åsikt på hans tid, när de flesta svenskar slet ont i jordbruket och inte begärde mer än en sup eller två när arbetsdagen var slut. Samhällets tillstånd orkade ingen bry sig om. Men Forsskål var optimist. Han trodde på folkbildning. Friheten krävde inte bara fri press, utan ett upplyst publikum. Idag lever vi i det fria ordets paradox. Ordet är friare än någonsin hos oss i Sverige, men Forsskål hade nog tyckt att den upplysta publiken betett sig konstigt. Konspirationer och faktaresistens skulle han inte ha gillat. Han hade väntat mer av det klara förnuft som också Kerstin Ekman hyllar i sitt tal Rätten att häda, hållet den 15 oktober 1994. När hon talade hade krutröken ännu inte lagt sig. Bara 5 år tidigare hade Ekman och Lars Gyllensten lämnat Svenska Akademin i protest mot att akademin vägrat ge sitt stöd åt Salman Rushdie. Hans roman Satansverserna hade de iranska ayatollornas fatwa över sig och Rushdie hade gått under jorden. Bara året innan så hade hans norske förläggare William Nygård nätt och jämnt överlevt ett mordattentat. Faran är inte över. Det finns fortfarande ett pris på Salman Rushdies huvud. Kerstin Ekmans text var länge ur tryck, men återpublicerades våren 2020 i tidskriften Essä tillsammans med 6 kommenterande texter. Och Kerstin Ekmans tal, det är dubbelt läsvärt, både som appell för yttrandefriheten och som kulturhistorisk produkt av sin tid. 1994 är länge sedan. Talet speglar tiden före den stora mediala revolutionen. Webb och sociala medier var knappt påtänkta. Mobiler låg inte i var mans ficka. Och det var bara 5 år efter murens fall. Svenska akademins uppfattning vägde fortfarande tungt. Dess kapital var då stort. Kerstin Ekmans tal handlar inte så mycket om Salman Rushdie och islam, utan mer om upplysningen och försvaret av den skeptiska humanismen i Hjalmar Söderbergs anda. Här ser man hur mycket Söderberg har betytt för Ekman. Hon börjar talet med en chockeffekt, beskriver en barnpornografisk bild där 2 män urinerar på en liten flicka. Hon äcklas. Ändå vill hon försvara rätt att publicera bilden. Hon hyllar de gamla grundlagarna och Forsskåls tryckfrihet. Några år senare så svängde det. Så idag är det förbjudet att inneha, till och med att betrakta en sån bild. Och märk väl, en av de få som har fällts för detta brott är ingen vanlig kriminell, utan serieöversättaren Simon Lundström, som i sin dator hade japanska mangateckningar. Döma teckningar? Är svenskarna inte riktigt kloka? Undrade den amerikanska konstfotografen Sally Mann. Kerstin Ekmans text är kärv, stickig och envis som forskålsnässla. Rätt giftig när hon skildrar den svenska aningslösa välviljan, de rosiga kindernas cynism. Till exempel i form av ekosocialister som drömmer om ett paradis bortom demokratin. Detta fenomen försvann inte med 90-talet. De rosiga kindernas cynism, vilket uttryck. Det blossar upp då och då, både i klimatdebatten och i identitetspolitiken. Eller vad ska man säga om Uppsala universitet som glömde allt de visste om akademisk frihet och källkritik och mästrade kulturantropologen Arvidsson för att hon på ett seminarium uppmanad att svara på frågan om uppslagsord i gamla arkiv använt N-ordet som var det konkreta uppslagsordet. Detta inte menat som stöd för de frihetskämpar som bryr sig mindre om samhällets tillstånd än rätten att köpa N-ordsbollar i närbutiken så fort suget slår till. Kerstin Ekman talar också om den vämjeliga bönhustraditionen i Sverige med dess drag av botgöring och underkastelse. Detta förstod nog den bildade borgerligheten, särskilt om de hade legat i Uppsala och lyssnat på när Ingmar Hedenius läste lusen av biskoparna. Men idag, i världens modernaste land, vem ska ta åt sig? Islamisterna eller 68-vänstern eller P.O. Enquist och arvet från Jogböle? Lite bönhus ska väl den sekulariserade svensken tåla. Kerstin Ekmans text kommenteras hövligt av sex olika författare. Det är bara Agneta Pleijel som törs ta henne på allvar och svara på Ekmans skarpa kritik av religion och av Birgitta Trotzig. Pleijel menar att Kerstin Ekman gick för långt när hon skrev att det västerländska intresset för plågade sovjetiska öden som poeterna Mandelstam, Tsvetajeva och Achmatova ibland fått karaktären av dödsfascination, en på mycket långt håll ljuv svindel inför deras undergång. Det är starka ord. Kerstin Ekman själv, liksom förebilden Hjalmar Söderberg, uppehåller sig ofta vid nazisternas illgärningar, utan svindel vid avgrunden. Det här måste ha med tiden att göra. 1994, då hade de sovjetiska arkiven just blivit tillgängliga och alla fynden gav ju stora rubriker. Det var först då som man fick veta att Osip Mandelstam verkligen dog i ett uppsamlingsläger på väg till Vladivostok. Det kan förresten vara på sin plats att påminna om att de ryska arkiven inte längre är öppna. Putin sitter på nycklarna sedan många år. Men då hade fakta just börjat röra sig. Kunde detta kanske förväxlas med dödsfascination? Ett uppriktigt tack får Kerstin Ekman från Mohammad Fazl Hashimi, nu professor i islamsk teologi och filosofi i Uppsala. Han ger i sin essä bakgrunden till fatvan om Rushdie, hur den shia-muslimska ayatollan Khomeini hittade ett utrymme för att framstå som den sanne försvararen av islam, också i sunniters ögon. Det var ett politiskt mästardrag. Mycket tragiskt däremot att inte de diplomatiska ansträngningarna förmådde efterträdaren Khomeini att lätta på fatvan. Ett tag så såg det ju så ut. Vad Mohammad Fazl Hashimi tackar Kerstin Ekman för är att hennes klara förnuft vägrade skuldbelägga alla muslimer för brottet mot Rushdie. Något som sker då och då ännu i vår upplysta tid. Fazl Hashimi bidrar med en personlig anekdot. När debatten rasade som värst skulle han själv lämna in bilen till reparation, då hemma i Umeå. Mekanikern tog nycklarna, spände ögonen i forskaren och ville ha besked, inte om kardanknutar eller bromsar. Han ville veta om kunden var villig att verkställa den dödliga fatvan mot Rushdie och hans svenska förläggare. Fazil Hashimi skakade av sig alla känslor frågan väckte och gav ett kort och koncist svar. Nej. Ett kvarts sekel går fort. Mycket hinner hända, eller händer inte alls. Ungefär vid samma tid då tidskriften Essä tryckte om Kerstin Ekmans text, ombad Svenska Akademin att lägga ett ord för den fängslade svenske medborgaren Gui Minhai. Men akademin tyckte inte att det var deras uppgift att försvara Guis yttrandefrihet. Det finns andra organisationer som sköter sådana saker betydligt bättre än akademin, enligt ständiga sekreteraren. Och det är ju tur.
OBS produceras av Olof Åkerlund på Sveriges Radio i Malmö.